Kan man älska alla? Är rubriken för den här söndagen och för den här predikan. Förra söndagen så predikade Mikael om församlingen som en gemenskap lik Jesus. Och den predikan var genomsyrad av kärlek. Av Guds kärlek till oss som vi ska älska varandra med. Och då var mycket fokus på den inbördes kärleken. Kärleken i församlingen, kärleken oss emellan. Men att den också ska få ta sig uttryck i vår kärlek till andra. Men då tycker jag att den frågan är berättigad. Kan man verkligen älska alla? Alltså i vår tid så är väl den frågan verkligen berättigad. När terrorister härjar runt om på olika håll i vår värld. Nazister ropar på våra gator. Det är dödsskjutningar varenda dag hör vi om. Bilbränder. Och vi hör om barn som blir utsatta för vidriga saker och så vidare och så vidare. Och då känner man ju, kan man verkligen älska alla? Och vi ska ta oss an den frågan utifrån en känd, väldigt känd berättelse i Bibeln. En sån där riktigt klassisk söndagsskolberättelse ifrån Lukas 10 med början på vers 25. Och precis innan den här berättelsen så har Jesus sänt ut inte bara sina 12 lärjungar utan 72. Det var ju många fler som fanns omkring Jesus än de 12 som vi ofta tänker på som lärjungarna. De var liksom närmast, men han hade många. 72 hade han sänt ut på evangelisationsuppdrag 2 och 2. Så de skulle få pröva på lite. Och så kommer de tillbaka och är jätteglada för att de har fått se så mycket hända. Människor har blivit sjuka och de har fått bli befriade från demoner. Och det har hänt så mycket fantastiskt. Och när de har berättat och Jesus får förtydliga för dem att ja, det är jättebra. Fast det viktigaste är ändå att ni är till och Gud. Att det är vad Gud gör för er. Vad Gud har gjort för er och så blir Jesus otroligt glad. Så han bara jublar inför Gud för att lärjungarna får vara med om detta fantastiska. Och för att de på det sättet får se och förstå mycket mer än vad de lärde och kloka som skriftlärda och faktiskt alla dessa som kan så mycket i boken så att säga. Men som behöver få upptäcka det mer, men de ser inte det. Så Jesus han har bara jublat i ren glädje. Över detta och över hur fantastisk fadern är och allt. Och som vanligt så är det ju, där Jesus är mycket folk och då finns det alltid de som är lite skeptiska också där någonstans. Och då står det i Lukas 10 så att plötsligt så reser sig en laglärd, en lagexpert. Så skriftlärden som var riktigt kunnig i lagen. Och det var inte bara den lagen, Mose lag. Utan de hade ju också gjort en massa förklaringar och tolkningar till det där. Som gjorde att det blev en massa regler att följa i detalj. För att liksom kunna leva upp till och följa denna lag. Och det här kunde han ju till punkt och pricka. Men han ville sätta dit Jesus. Han ville sätta Jesus på prov. Och testa Jesus. Vad var det han kunde egentligen? Visste han om detta? Följde han det? Och så vidare. Så han ställer en fråga till Jesus. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus visste ju redan varför han ställde frågan. Inte för att han egentligen behövde ha svar på den. För den hade han ju redan. Alltså han visste ju vad han enligt alla lagar och förordningar skulle göra. Men han ville pröva Jesus. Så det här var ju vanligt. Jesus fick ju ofta sådana frågor av fariseer och skriftlärda. Och han brukade komma med kluriga svar som fick dem att känna att oj, vi ska nog inte fråga honom så mycket till nu. För han kunde alltid, och så han hade alltid svar på tal och liksom avslöjade dem. Det är likadant den här gången. För Jesus vet ju precis varför mannen frågar. Så han säger, skickar tillbaka en fråga. Ja, vad står det i lagen? Vad kan du läsa i den? Ja, jag förstår det mitt inför alla människor. Och så får den frågan, en laglärd. Ja, vad står det i lagen? Vad kan du se där? Det är ju lite pinsamt. Han blir ju liksom lite, ja, men det är klart att han vet det. Det behöver väl ingen fråga honom egentligen. Men han svarar ju, han kan ju inte liksom göra annat, för det är massa folk runt omkring. Så han säger, jo, då svarar han med det, med budordet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Det här var ju det främsta budordet, det talar Jesus om också. När han får frågan vid andra tillfällen, där de också frågar för att sätta honom på prov, vad är det främsta budet? Testa liksom om Jesus kan lagen. Jajamän, det är detta. Du ska älska Herren din Gud av allt, med allt du har, och så din nästa som dig själv. De två buden, på dem vilar hela lagen och profeterna, säger Jesus. Det är det viktigaste. Så det är ju riktigt, och då svarar han när den laglärde har sagt detta nu. Säger Jesus, det är rätt. Ja, det är väl klart det är. Det är ju nästan. Jag undrar hur han lät på rösten, Jesus. Jag skulle så gärna velat vara där och höra samtalet. För det ligger så mycket i hur han säger sakerna. Säger. Liksom, det är rätt. Gå du och gör så får du leva. Jaha. Men det göra så, alltså hålla alla budorden, så det är ju ingen som klarar av det. Och det blir ju lite konstig stämning där. Så att mannen, han känner att han måste ju säga något mer, för det där var ju lite liksom snopet. Ja, men vem är då min nästa, frågar han. Det behövde han egentligen inte heller fråga, för han visste själv vad han ansåg var sin nästa. För dem var det judarna, eller ännu mer de som stod så nära, så de var nära anhöriga. Så mycket längre sträckte de sig inte. Absolut inte utanför gränsen med sitt eget folk eller så. De hade ganska så lätt för att gradera människor. Alla hade inte samma värde i hans ögon. Så en nästa, det visste han väl, men han ville ju som sagt pröva Jesus. Och när Jesus ska förklara det så berättar han den här välkända berättelsen. Om den judiske mannen som var på väg till Jerusalem, eller från Jerusalem till Jeriko. En mycket svår och en väg som var full av rövare som låg på lur. Så vet ni att mannen, han blir överfallen. Han blir liggande alldeles sönderslagen vid vägkanten och övergiven. Då kommer en präst förbi samma väg. Och prästen ser att mannen ligger där, men han går bara förbi. Och sen kommer en levit samma väg. Och leviten var ju en medhjälpare till prästen, en assistent kan man säga. Och han går också bara förbi. Han bryr sig inte om mannen. När Jesus berättar det så tror jag att den här lagledaren tänker att ja, det var väl typiskt dem. För de bryr sig nog inte så mycket. Det är lite ytligt. De som bara är och tjänar i templet några gånger om året och lite sådär. Nej, det kommer väl säkert en laglärd nu. En riktigt fromjude. Och visar barmhärtighet. För att visa barmhärtighet var ju viktigt. Och göra goda gärningar var viktigt. Så att nu blir det ju säkert så. Men Jesus fortsätter berättelsen. Och jag tror nästan att han liksom betonar lite extra när han säger. Men en samarier kom och fylldes av medlidande när han såg den slagne mannen. Samarier. Det var det värsta den här lagexperten kunde tänka sig. De var så lågt stående, det folket. För de hade beblandat sig med andra folkslag långt tillbaka. Och på det sättet blandat upp. Så det var inte ett rent judiskt folk. Eller de trodde inte riktigt som de skulle, tyckte de. De hade blandat in andra religioner eftersom de gifte sig med människor från andra håll. Och så blev det liksom inte riktigt okej. Och så såg de ner på dem så. Fast egentligen, från början, så var det ju också deras egna. Det fanns ju rötter och kopplingar. Men nej, de trodde inte rätt. Och de var så lågt stående att man använde ordet samarier som skällsord. Det var ett fult ord. Det sa man till den som man tyckte riktigt illa om. De kallade faktiskt Jesus för samarier också vid något tillfälle. Men Jesus fortsätter bara berättelsen. Samarien kom. Han kände medlidande. Han förband mannens sår, tvättade dem, förband dem. Sen tog han med honom på sin åsna och till ett värdshus. Och där skötte han om honom. Och sen sa han till värden att nu betalar han för mannen, och så sa han att du kan sköta om honom. Och kostar det mer så betalar jag. Jag är på väg tillbaka sen. Om några dagar. Kan ju tänka dig att den här, våran lagexpert, han hade lite jobbigt nu. med detta och stod och funderade på detta. Vad är det han säger? Men Jesus vänder sig, bara när han har berättat färdigt, så vänder han sig till våran lagexpert och säger han: ja, och de här tre nu, vem tycker du var den som visade mannen barmhärtighet? Den som var den slagna mannens nästa? Åh, hjälp. Fattar ni vad jobbigt det måste varit för honom? Att han står där och får en fråga som han måste svara, ge ett svar på som han inte vill. För det var ju uppenbart i det här exemplet som Jesus tog att det var just samarien som var den slagne mannens nästa. Och det var ju det värsta den här lagexperten kunde tänka sig. Och Jesus lyfter honom som ett gott exempel. Det är ju, ja, men vad ska jag säga? Hur ska han göra? Och där står det en massa människor omkring och lyssnar. Han kommer ju inte undan. Så han svarar ovilligt och obekvämt, men ändå. Men han tar inte ordet i sin mun, utan han säger: den som visade honom barmhärtighet. Går du och gör som han, säger Jesus. Så jobbigt för den här mannen. Så avslöjande. Jesus sätter fingret på den ömma punkten. Både när det gäller att bry sig om en människa i nöd, men också tar han ju så i tur med den här laglärde mannens fördomar om människor. Om fördomar om olika sorters människor. Jesus vet, och det är därför han är tydlig. Den slagne mannen var ju en judisk man, sa Jesus. Och då tänker man ju också att det var lätt kanske för den här laglärde att kunna identifiera sig med honom när Jesus berättar. Det skulle kunna vara han, för det var så vanligt att det hände sådana där överfall på den där vägen. Han hade säkert själv färdats där någon gång. Och då blir det ännu starkare då, om man tänker att han var den slagne mannen. Och så är det en samarier som kommer, som Jesus säger kommer och hjälper honom. Men hur är det med dig och mig och våra fördomar om människor? Är vi bättre än den där lagexperten? Och vad var det som utmärkte samarien egentligen? Det står att han kände medlidande. Det står det inte att varken prästen eller leviten gjorde som gick förbi. Medlidande, han handlade med hjärtat. Han kände med mannen som låg där. Han brydde sig inte så mycket om vem det var. Han såg att det var någon som behövde hjälp. Och han agerade från sitt hjärta. Han blev berörd. Men enligt den laglärde så skulle man ju bara kunna handla på det sättet mot någon som stod nära. Det blir lite krock. Men hur är det då? För utifrån den här texten så kan man ju då ana att Jesus menar att vi ska älska alla människor och bry oss om alla människor är vår nästa. Alla är våra medmänniskor. Men kan man verkligen älska alla? Alltså Jesus befaller ju det Rosbritt läste det förut. Detta befaller jag att ni ska älska varandra. Då handlar det främst om den inbördes kärleken. För i det sammanhanget så talar Jesus till sina lärjungar. Att älska sina syskon i församling. Att älska dem som delar samma tro och så vidare. Och det var ju det Mikael pratade mycket om förra söndagen. Och det kan vara svårt nog. Men nu handlar det om att älska sin nästa utanför det. Att älska alla. Det är ju så svårt, för vi tänker ju väldigt mycket utifrån våra känslor och vi tänker utifrån vår egen förmåga, och då blir det väldigt svårt. Jag tänker ju, man kan inte känna likadant för alla människor. Det är väl nästan omöjligt. Alltså, det hörs det bra nu? Ja, för jag kände att det puffade lite innan, så jag... man kan inte känna likadant för alla människor, men det är också så att det finns olika sorters kärlek. Kan man tala om, vårat språk är lite fattigt, men i Bibeln så det är lite kan beskriva kärlek lite olika. Det är olika. Kärleken mellan man och kvinna är en sorts kärlek. Kärleken mellan nära vänner, det är ju också på ett annat sätt. Men Guds kärlek, agape-kärleken, det är ju den framförallt det handlar om. Guds utgivande kärlek som inte gör skillnad på någon. Den vill han möta oss med. Den kärleken får vi ta emot när vi får gemenskap med Gud. Och den kärleken ska strömma genom oss till andra människor. Och då handlar det inte om mina känslor och det handlar inte om min egen förmåga, utan det handlar om Guds förmåga och hans känslor för människor. Och då kan jag få det där som den där samarien hade, medlidandet med den som låg ner och behövde hjälp. Det är Gud som skapar det i mig, i oss. Och jag tror att det är liksom inte ett, det är inte ett känslomässigt beslut, utan det är ett viljebeslut. Jag vill tillhöra Gud, jag vill ha med honom att göra. Jag vill att hans kärlek ska bo i mig. Och då vill jag också ge det till andra. Men jag är helt beroende av honom. För vi kan inte prestera oss till det. Den skriftlärde här, den här lagliga experten, han var inställd på att göra. För det var så de tänkte. Prestera sig. Bara jag gör tillräckligt många goda gärningar. Bara jag ber tillräckligt fina böner. Och bara jag gör det och det och det. Då kan jag nog få evigt liv. Då är jag godkänd i Guds ögon. Men det handlar ju inte om det. Det står också i Johannes första brev att vi älskar för att han först älskade oss. Och det gjorde han med en sån stark kärlek och utgivande att han gav sitt liv i Jesus Kristus för oss. Den kärleken ska strömma genom oss. Det är inte möjligt att känna likadant för alla människor, det är inte det. Men jag tror att det är möjligt att visa kärlek till alla. Det tror jag. Med Guds hjälp. För det handlar ju om hur vi ser på människor, vilket värde vi ger människor. Vi ser i dem. Och utifrån vår kristna tro så är det ju så att varje människa är skapad och innerligt älskad av Gud. Och då ska vi ju bemöta dem så. Men det är inte helt lätt. Och vi brottas allihop här, tror jag. Men jag tror ändå att det är möjligt. Därför att det är vad jag kan se när jag läser Guds ord. Men nu är jag med dem som har gjort mig riktigt illa då. Kan jag verkligen älska dem? Kan jag det? Får man inte lov att tycka rätt illa om dem ändå? Lite kan man väl. Alltså man får lov att vara arg. Och man får lov att uttrycka det. Och man behöver inte tycka om det människor gör. Det ska vi inte. Vi ska inte tycka om allt som människor gör. Det är ju självklart. Absolut inte. Vi ska inte tycka om allt som alla ger uttryck för. Men människan ändå. Och så tänker jag att det här hör ju också ihop med när man har blivit illa behandlad. Att kunna förlåta, det är inte lätt. Jag vet det. Men det går. Det kan vara en lång väg. Den kan man behöva gå tillsammans med någon för att det ska bli möjligt. Men genom Guds kärlek och nåd så är det faktiskt möjligt. Nu vet jag att nästa söndag så kommer det handla mer om förlåtelse. Så som vi... Nu tappar jag det för jag blandar ihop. Liksom. Ja, ni vet. I Fader vår. Vi ska förlåta som han har förlåtit oss. Ja. Så jag ska inte gå in så djupt på det, så mycket på det nu. Men jag tror att det är möjligt. Men kanske är det svårast i det här med att älska alla ändå att älska sig själv. Det står ju att vi ska älska våra nästa som oss själva. Så älska din nästa som dig själv. Det kan vara ganska knepigt. För antingen så kan man hamna i det diket som nu är väldigt populärt, kan jag säga. I våran tid så handlar det väldigt mycket om att tycka att man är bra. Och liksom vara nöjd med sig själv och unna sig själv. och tänka på vilka du omger dig med, bara umgås med dem som du mår bra av att vara med och göra det du tycker är roligt och liksom, ja, bara individen, bara tänk på dig själv. Det är väldigt mycket sånt vi pumpas med. Och ta bort de där energitjuvarna och umgås inte med dem, utan gör det som omger dig med dem som du tycker om bara. Det är sådana budskap vi kan höra. Det kan man behöva göra ibland i perioder. Man kan inte ge ut sig själv för andra hur mycket som helst, för då utplånar man sig. Jo, vad är det för vits med det? Men att ha en syn på människor, att man sopar undan, alltså stänger dörren till det som är jobbigt hela tiden, att man inte vill ha med det att göra, det blir ju väldigt knepigt. För var ska alla de där ta vägen? Vem ska vara med dem då, som ingen vill vara med? De där som kräver lite extra av oss, de som tar lite extra energi, eller de som vi bara tycker är så jobbiga. För det finns det ju för oss alla, eller hur? Ja, det, så är det ju. Och ibland behöver man vila, och man behöver sätta gränser, och ibland behöver man gå undan ett tag. Det gjorde Jesus också. Han drog sig undan i ensamhet. Så det är inget konstigt med det, så det är inte det jag menar. Men om man hela tiden tänker så och talar på det sättet, att vi ska bara omges med dem vi tycker om och det är det bästa för mig, och tänka på vad som är bäst för mig, då blir det väldigt knepigt med de där som ingen orkar med. Vem ska vara med dem då? Så det finns en fara i att det liksom blir själviskt. Och det är inte bra. Utan det behöver vara balans. Men å andra sidan är det ju inte bra när man tänker, som också många av oss säkert gör lite till och från, men en del gör det väldigt mycket så att det blir fel till slut. När man tänker, jag kan inget, jag är ingen, jag är värdelös. Det är ingen som bryr sig om mig och jag har inget att bidra med, och man bara ser ner på sig själv. Och det kanske man gör för att man har fått höra sånt mycket. Så kan det vara. Skolan, du kan inget, du är ju dum, du förstår inte, du kan inte. Eller man får höra det hemma ännu värre kanske av de som borde uppmuntra och stötta en. Det där föder ju någonting, va? När jag ser så på mig själv så blir det till slut så att det sätter sig kanske som bitterhet eller som in i mig, så att jag börjar att se andra med de ögonen och agerar också det, sprider det omkring mig. Jag blir avundsjuk, jag blir bitter, jag blir missundsam och misstänksam. Till slut så kan det gå så långt så att det tar sig sådana uttryck att jag blir något helt annat än vad jag vill vara och börjar uttrycka till och med hat mot andra människor. Jag tror att många av de här som demonstrerade i Stockholm igår och i Kungälv, och de som nazisterna som står och ropar och vill göra, de blir ganska motade, och jag tycker det är rätt skönt. Det finns många som ställer upp, står upp och säger, det här vill vi inte ha i vårt land. Det är bra. Men jag tror att många av dem är i den kategorin människor som innerst inne ser ner på sig själva och som längtar egentligen efter att få bli sedda och älskade. Det går ju inte så långt för alla, men det kan göra det. Men då tänker jag så här, för då sådana människor kan man ju ändå tänka att det är väldigt svårt att älska, som är så full av hat och gör andra illa. Men det de gör och det de säger är en sak. Men vad de är ju något annat i grund och botten. Och vi är alla skapade av kärlek till Guds avbild, unika och fantastiska som vi är. Du är det, jag är det. Och om alla är det, så innebär det ju att även den som är riktigt usel i grund och botten är skapad också av kärlek till Guds avbild. Fast sen kanske det går snett på något sätt. När jag förberedde det här så var det en sak som kom väldigt starkt för mig. Faktiskt kom till mig igår när jag stod och lagade mat. Och så kände jag att egentligen är det, om du inte kommer ihåg något annat av predikan, så tror jag att det är detta du ska komma ihåg. Och jag tror att Gud vill säga detta alldeles särskilt till oss idag. För att det var någonting som kom så starkt. Det kom absolut inte från mig själv. För det är svårt det när man tänker på människor som då gör väldigt mycket illa. Hur ska jag kunna älska alla? Men då var det som att Gud gav mig en bild väldigt starkt. Och ett ord. Birgitta, tänk på att alla är någons älskade barn. Alla är någons älskade barn. Och så fick jag ett bibelord från Jesaja 49:15. Där det står om att kan väl en mor glömma sitt lilla barn? Och då tänkte jag, alla dessa människor som vi har så svårt att tycka om och svårt att älska. Och kanske till och med svårt att kunna tänka oss att Gud faktiskt älskar. De har en gång fötts av sin mamma. Och finns det någon mamma som kan glömma det barn hon har burit under sitt hjärta? Jag tror att det är väldigt svårt. Jag vet ju inte, men jag tror att det är oerhört svårt. Även om en mamma, det finns mammor som inte orkar ta hand om sina barn. Som får lämna bort dem, som inte orkar och förmår visa dem den kärleken. Så tror jag ändå att man aldrig glömmer. Åtminstone inte medvetet. Eller i väldigt, väldigt, väldigt få som kan göra det. Och när jag tänker så och tänker på det och ser att alla de här som står och gapar sånt som vi inte vill höra. Eller som att det är någons älskade barn fast de har kommit snett. Då blir det oerhört starkt för mig och då känner jag, då kan jag ana Guds kärlek. Det står ju också i Jesaja där, kan väl en mor glömma sitt lilla barn? Så står det, även om hon gjorde det kan jag aldrig glömma dig, eller ska jag aldrig glömma dig. Det säger Gud till Israel, men det säger han också till var och en av oss. Är det möjligt att älska alla? Ja, det tror jag. För alla är någons älskade barn och Gud älskar och hans kärlek verkar genom oss. Och hos honom finns det nåd. Nåd för allt. Och jag läser en bok hemma som handlar väldigt mycket om detta med Guds kärlek. Och det var en mening som jag fastnade för som jag tycker är så stark. Nåden, det är det enda kyrkan har att erbjuda som man inte kan få någon annanstans. Nåden är det enda kyrkan har att erbjuda som man inte kan få någon annanstans. Nåden, den gäller för alla. För alla är någons älskade barn och alla är vi Guds älskade barn. Vi ska be. Jag tackar dig Herre för att du är här och för att du utgjuter din kärlek över oss Herre. För att du genom din heliga ande talar till oss och berör oss. Och jag ber Herre att du nu rör vid oss på det sätt som du vill. Herre, du vet vad vi står i för sammanhang och vad vi har omkring oss. Herre, hjälp oss att få vara din kanal för kärlek, din kärlek bland människor där vi är. Att tänka på hur vi talar och beter oss bland människor så att vi visar din kärlek. Herre, du som är vår Herre och frälsare, du som är vår Gud, som ser och vet allt och har skapat alla människor. Finns ingenting som undgår dig och det finns ingen som inte du älskar. Hjälp oss att se med dina ögon. Och gå dit du sänder oss, Herre. Tacka dig. I Jesu namn. Amen. ska vi sjunga, eller ni ska få vara med och sjunga en sång om Guds gränslösa kärlek. Det är ingen ny sång, ni känner igen den, men den är väldigt stark. Och nu kan du fundera på, vi kommer öppna våran böneplats, är öppen. Det finns förebedjare, Eva-Lena och Roger finns där, och då möjlighet att gå fram, tända ett ljus, kanske skriva en bönelapp. Det kan vara så att det är något särskilt som du har tänkt på när jag har talat. Något som du har blivit berörd av. Det kanske är så att du behöver känna att jag behöver få bli fylld av Guds kärlek. Kanske för första gången att ta emot, säga ditt ja, om du inte har gjort det. Och få be, då vill förebedjarna gärna be med dig till frälsning. Du kanske behöver göra det för jag vet inte vilken gång i ordningen. Jag behöver få öppna mig mer för Guds kärlek. Det kan du göra där du sitter, genom sången. Men du kan också få uttrycka det genom ett ljus, eller att du får hjälp i bön med någon, av någon, om du vill det. Jag kände också att jag ska säga, det kanske finns någon som känner, men jag har det här så nära mig. Med människor som har hamnat helt fel. Där nog kanske det är väldigt nära dig detta, att något, ett älskat litet barn som har vuxit upp och sen hamnat helt snett, och där du känner sån nöd och vånda och maktlöshet, då vill vi ju gärna hjälpa dig att be för det. Och då är du jättevälkommen om du vill att komma fram till förebedjarna. Och känner du att det är för jobbigt, men vänta lite då, och så ta det mot slutet av gudstjänsten när vi andra går, så kan du ta det. Eller så tar du tag i någon, i Roger eller Eva-Lena eller mig efter, eller så kan vi be, om du inte vill göra det så där inför alla. Men jag tror att det kan vara viktigt att få hjälp också i de bönerna. Nu ska vi sjunga om Guds gränslösa kärlek.